Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej på den.
Hej på den. Hej på den.
Hej på den. Eller hej på den och alla underbara lyssnare. Jag tänkte så här, innan vi ens liksom börjar prata idag, så tänker jag att vi liksom ska stanna en liten kort sekund bara vid förra veckans avsnitt. För att du har haft lite jobbiga känslor den här veckan.
Jag har haft samvetskval.
Ja.
Och jag har haft så här tunga känslor.
Varför då?
Nej, men det är för att vi pratade ju om det här med tvångstankar och det är ju säkert något som de flesta kan känna igen sig vid. Men det som vi också gjorde var att vi också nämnde Tourettes.
Du får ju säga du till mig, det är ju helt okej.
Ja, det var du idag. Ja. Nej, men vi båda, alltså faktiskt, det hade lika gärna kunnat varit jag. Och då så har det faktiskt varit så att det har varit personer som har skrivit till oss på DMs på Instagram och då som både har den här diagnosen eller som har någon i närheten som har den här diagnosen. Och då mer eller mindre sagt att vi borde veta bättre. Och det har verkligen träffat mig i hjärtat. Och ja, det har varit lite jobbigt. Samtidigt som jag känner så här, det var ganska så självklart att vi pratade om tvångstankar. Men vi liksom nämnde Tourettes. Ja, sen så jag tyckte att det var lite jobbigt faktiskt sen förra veckan. Men jag antar att det är, ja, det är så när man har mundiarré och det är så många som lyssnar och det kommer kunna vara lätt att såra andra. Och det tycker jag är väldigt jobbigt.
Jag förstår verkligen det. Men, och nu, alltså, så här, med risk för att låta okänsligt, det är inte det jag menar. Men jag tror att det är också viktigt att, alltså om man ska tänka att man aldrig ska liksom säga någonting som skulle kunna såra någon eller skapa dåliga eller jobbiga känslor hos någon, då är det väldigt svårt att säga någonting alls.
Det
kan vara jobbigt för vissa människor att höra att man vill laga mat från grunden eller att man inte tränar eller att man tränar. Alltså det finns alltid någonting som
så
triggar.
Är det verkligen.
Jag tror ju så här, det, för mig var det också ganska uppenbart liksom hur vi skojade om det här. Det är såklart jättejobbigt om det är folk som har tagit illa vid sig. Men en sak som jag tycker är viktig är så här att liksom, som när jag själv har reflekterat kring det här, jag har liksom försökt möta dig i liksom dina jobbiga känslor kring det här, så har jag liksom ändå landat i, med all kärlek och respekt till de som har tagit illa vid sig, att det är någonting som vi inte ska sluta prata om. Alltså, missförstå mig detta nu. Jag pratade ju om mina egna, inom citattecken, tillkortakommanden eller saker som beteenden som jag ibland känner att så här, någonting bara måste ut när jag är i ett seriöst sammanhang. För jag är också, tror jag, att många uppfattar mig som en ganska seriös människa och är ibland allvarlig, och då blir jag så här, ibland blir det bara en kontrast till det. Det som jag tycker är så otroligt viktigt med att skoja om såna här saker är att man kan normalisera det, att man kan avdramatisera och att man kan ta bort skammen från det.
Verkligen, jag håller med dig där.
Ja, och jag tror inte att så här, folk kommer alltid ta illa vid sig av olika anledningar.
Ja.
Men så här, att prata om såna här saker för mig är sjukt viktigt. Så att, ja, men det ska vi inte sluta med, gumman.
Och sen inte. Och jag håller med dig där. Och den tanken känns ändå så här, ja, det är klart att vi ska prata om det och synliggöra det. Och inte, att det inte ska vara någon konstig sak egentligen.
Nej, för det är ingen konstig sak.
Nej.
Och jag tror att så här, det finns ju ingen någonstans, jag tror inte att vi behöver säga det, det säger sig självt. Alla är lika mycket värda oavsett vad man har för diagnos eller utmaning. Eller för liksom psykosocialt beteende. Det är liksom inte, och det tror jag att om man lyssnar på podden att man förstår att vi båda har den människosynen.
Ja.
Men nog om det.
Nog om det.
Nog om det. Vi älskar er alla oavsett Tourettes eller inte.
Ja.
Men jag tänker att jag måste få berätta en sak för dig.
Okay.
Som hände mig i morse nämligen.
Uh-huh.
Vi ska ju ha en gäst idag.
Ja. Ja.
Och jag tror folk kommer älska avsnittet. Eller vad tror du?
Oh, jag tror verkligen det, för jag älskar det.
Ja.
Alltså det värmer i mitt hjärta så mycket. Så att jag hoppas att folk uppskattar det lika mycket som vi gör.
För vi har ju faktiskt precis haft ett samtal nu med den här personen. Och nej, men alltså håren reste sig så många gånger på mina armar.
Ja, det var som tid och rum försvann.
Ja.
Har jag ens sagt någonting nu på jättelång stund? Jag satt liksom och reflekterade själv över det som sas. Otroligt fint.
Det är så fint. Och om bara några minuter så ska ni få lyssna till det. Men först vill jag bara berätta för dig om i morse, för att då stod jag i duschen med Jack, eller han är alltid sådär, när han hör att jag duschar, då hör man liksom, du vet hur
skyndar sig.
Ja, nej, men som, du vet, det bara bullrar liksom på övervåningen, för man hör såhär, då är han på väg in och klär av sig kläderna på vägen in, för mamma, jag duschar med dig. Ja, och så duschar han med mig, och sen så efter ett tag så tittar han på mig och sa han, mamma, har du alltid snippa?
Så, oj.
Ja, jo, men det har jag ju. Ja, okej. Okay. Och sen var han tyst och så här, höll på att tvåla in sig lite. Och han är otroligt gullig när han håller på att tvåla in sin lilla mage. Alltså dör. Ja.
Oh.
Och så helt plötsligt säger han så här. För jag hörde inte vad han sa först. Jag var tvungen att fråga typ fyra gånger. Stänga av duschen för att jag inte hörde. Då sa han, har jag byggt mig själv?
Oj, ja.
Alltså, hur fin fråga för det första.
Jättefin. Ja.
Och jag var så här,
och den stämmer ju typ.
Nej, men alltså den alltså,
väldigt relevant fråga. Vilken,
alltså så många nivåer på denna fråga.
Alltså,
och så här, var, alltså hur svarar jag? Och så här, hur möter jag? Alltså, jag tyckte bara det var en sån fantastisk fråga.
Oj.
Nej, så bara du vet, man försöker på någon liksom nanosekund att förstå och liksom tänka ut ett svar. Och så tror jag sa något i stil med att så här, ja, på ett sätt, men också naturen och mamma och pappa.
Nej, just det.
Och sen så sa han väl så här, aha, du vet, att han var liksom inte, han var liksom inte helt nöjd med svaret ungefär. Och sen sa väl jag så, men vi gjorde ett bra jobb. Det blev ju jättebra så här.
Ja.
Ja, men jag tycker att ni skulle gjort benen först och armarna sen.
Jaha.
Och sen huvudet och magen och sen tuttarna. Okej, ja. Absolut, så här.
Okay.
Men det blev väl ganska bra ändå.
Mm.
Ja, alltså jag kände att han var liksom inte helt, han var inte helt nöjd. Så,
nej.
Så frågade jag, men älskling, hade du velat att liksom, att vi och naturen och så, att vi skulle bygga dig på ett annat sätt?
Mm.
Och så blev han tyst och så sa han, ja, men som dig, mamma.
Ja. Oh.
Att ni hade byggt mig som dig. Jag bara, ja. För då förstod jag vad han hade frågat om snippa och tittade på sin topp.
Att han ser annorlunda.
Ja, precis. Mm. Och då sa jag så här, ja okej, men ja, nu blev det ju att du blev ju byggd lite mer som pappa och Lycke blev ju, och sen så här, ja, och Lalla blev som dig, så här konstaterade han.
Just
så, ja,
det.
Men så blev det ju. Ja, så blev det. Och sen började han tvåla i sig.
Ja, för då så här, ja, jag blev lite mer som pappa, Lalla blev som mamma. Okej, okay. Ja, men uppenbarligen var det, han var nöjd där.
Där var han nöjd. Men alltså, fin, sån reflektion. Otrolig fin reflektion. Och jag så här, dels alltså, varför jag vill dela den här berättelsen nu då med dig är ju bara för att vi hela resten av avsnittet kommer handla om existentiella frågor. Och det här var ju de existentiella frågorna som vi vuxna ställer oss, är det vad det kommer handla om. Och som kanske också barn, när man förstår att livet är ändligt.
Ja.
Men det här var ju liksom den existentiella frågan som en treåring kan ställa. Ja. Och därför tyckte jag det var så otroligt fint.
Ja, det var så passande och fint.
Att du
ja, verkligen. Jack, alltså, han är underbar.
Nej, men så otroligt härlig konversation. Och det måste jag ju då bara få lägga till. Att, för vi pratade ju också förut om så här, men hur kan man prata, jag tänker på det här, lyssna frågan förut om att så här, men hur kan man prata om sex med sina barn.
Eller,
så här, Och då vill jag verkligen slå ett slag, och så vet jag säkert att det finns folk som tycker att det här är helt befängt, men att, så här, att duscha med era barn, jag vill verkligen få säga varför jag tycker att det är så bra.
Kanske borde förtydliga det lite.
Du kommer dumpa när du ringer mig. Nej, alltså så här. Det kanske man är fin, ska jag skoja om. Men
nej.
Jag tycker att så här, det är dels ett ypperligt tillfälle att, så här, att ha intima samtal. Alltså det blir så tydligt att så här, du ser ut så där, jag ser ut så här, vad är det här? Och att prata om kroppen på ett funktionellt sätt. Alltså att inte prata om den på ett utseende sätt eller att bedöma den eller värdera
det
den.
Det är väldigt här, viktigt gentemot barn.
Jag tycker det är så otroligt viktigt. Alltså, att bara säga, det här är en kropp, det här är funktionen. Alltså, så det tycker jag är super, super fint. Och det gör också att de här samtalen som jag tror många ibland kan vara så här, men hur ska jag prata om det här? De sker naturligt.
De kommer mer.
De kommer av
sig
själv.
Där och då. Eller
exakt. Ja. Och sen är det också en sån himla fin stund. Alltså för att man
jättefin
är
stund.
Avklädd. Och man är på liksom per automatik kommer närmare varandra. Mm. Det är jätteofta så att så här, jag menar att Jack kommer närmare och vill krama mig efter vi har duschat. Eller att han sätter sig i mitt knä. Och liksom vi sitter en stund och värmer oss tillsammans. Alltså det är så fint och så mysigt. Mm. Så att, ja, men jag vill verkligen,
alltså,
ja, och sen faktiskt den tredje grejen är att jag tycker att det också är ett sätt att bygga integritet. Alltså att prata om att så här, det där är din privata, det här är mammas privata. Alltså
verkligen.
Hela de grejerna också. Ja, så att det behöver det inte vara att, fy fan vad snuskigt och vad naken mina barn. Alltså nej, jag tycker att det är en jätteviktig sak. Och liksom, ja, men att närma sig på ett naturligt sätt.
Ja.
Så ja, du är klar med den ranten.
Ja, men det var väldigt bra åskådning, tycker jag. Nej, men faktiskt. Lilla Jack. Han är så klok. Undrar om han kommer älska att vara naken lika mycket som sin mamma.
Det tror jag. Förlåt mig, men nej, okej, nu ska jag inte göra så att fler blir upprörda. Men på ett sätt kan jag känna så här.
Alltså, good det for
är
him.
Nej. Nu vill jag bara säga så här. Det är ett problem om man känner att man inte kan vara naken.
Ja, faktiskt. Alltså, det är ju otroligt härligt att vara naken. Kanske inte i alla sammanhang.
Nej, men jag vill inte.
Det blir inte bra, det kan jag hålla med om. Men att vara så pass liksom i sig själv, det här är jag.
Ja, men jag tror att det är bra för oss att få känna att vi är så pass bekväma. Sen fattar jag att det är verkligen inte för alla. Men, och jag vill inte döma folk som inte kan vara nakna. Det, jag vet att det lät så. Men jag vill bara säga att så här, testa.
Ja.
Nu spårar det här. Men att så här, alltså, gå omkring hemma naken.
Alltså du är ju liksom ytterkanten på det extrema. Åt det extrema hållet. Jag kanske är lite mer medel, om vi säger så. Men
får jag bara fråga dig. Har du någon gång, alltså förlåt det här.
Dansat naken till hög musik.
Har du gjort
det?
Ja, det var exakt det jag skulle fråga.
Alltså hur kan du veta? Alltså... Jag tror att jag har gjort det någon gång med typ lite inspiration av dig.
Nej, men...
Så när jag har duschat och ska fixa mig så har jag så här, du vet.
Ja. Vibe.
Ja,
men... feeling it.
För att jag känner mig så här. Ja, det är lite konstigt. Men det är härligt. Ingen ser. Så who cares liksom.
Nej, men snälla, det är underbart.
Ja, det är underbart.
Dra på dig en trosa då, om det känns lite så här too much. Men det är... Det har någonting. Så att jag vill bara så här,
okay.
Duscha med era barn, gå hem och dansa nakna.
Okej,
nu är jag klar. Nu ska du få säga vad som händer härnäst. Jag backar.
Ja, alltså okej. Nu lämnar vi det. För nu ska vi faktiskt in i ett helt fantastiskt samtal. Och det är inte med vem som helst.
Nej.
Utan det är med Hans Singmark. Som då har forskat i...
Nära dödenupplevelser.
Ja, nära dödenupplevelser. Och då... intervjuat personer som har blivit återupplivade efter att ha haft ett hjärtstopp. Alltså var de har befunnit sig, vilka känslor, vad såg de?
Mm.
Och jag kan säga till er att det här samtalet och även Hans forskning, den skänker mig så mycket värme och kärlek.
Mm.
Ur många olika aspekter.
Mm.
Och även ett lugn och en trygghet på något vis.
Mm.
Ja, nej men hörni.
Ja.
Det här vill ni inte missa.
Sit back and enjoy.
Spetsa öronen.
Mm, verkligen.
Okej.
Varsågoda, nu kör vi. Så vi vill börja med att säga varmt välkommen till podden, Hans.
Välkommen.
Tack så mycket. Tack snälla ni. Roligt.
Ja, men det ska bli jättekul. Det känns otroligt privilegierat att få sitta här med dig och prata idag. Och jag tänker väl så här, vi vill ju liksom veta lite mer om dig till en början, eller hur?
Absolut, jättegärna. Om du bara skulle vilja berätta lite, Hans. Vem är du?
Alltså yrkesmässigt, jag jobbar på Halmstad sjukhus på medicinkliniken, eller lungkliniken där, som lungläkare.
Mm.
Och jag är också dubbelspecialist av internmedicin och lungmedicin. Då.
Mm.
Så sen är jag ju överläkare då där på sjukhuset. Ja, sen bor i Halmstad, hus, två barn, en dotter och en son. Nästan gift med Katarina Orvedal.
Mm.
Vi är inte gifta, men så,
nästan.
Vi träffade år tillsammans. Ja, det är så.
Ja, då är man nästan gifta.
Då är man nästan gifta.
Nej, man, det är så.
Men du, du var ju också med om en ganska speciell händelse när du var barn, som ju har liksom varit, som jag har förstått det, avstamp till den här forskningen. Eller hur? Kan inte du berätta lite om det?
Ja, just det. Jo, nej, jag var nog 12-13 år. Det här är ju en episod när min mormor var ner. Hon kom från Örnsköldsvik och så, då bodde vi i Stockholm. Hon var ner och hälsade på och blev väldigt, väldigt sjuk. Jag vet inte hur på för sätt, va? Men jag har minne av att hon blev sjuk och alldeles stilla och liggade på en säng. Och så här. Och sen kom ambulansen och hämtade henne. Då. Men då berättade hon, inte för mig, men för min mamma då, hennes dotter, om att hon hade sett sig själv uppifrån, va? Och sett oss liksom stå runt henne. Och sen hade hon då färdats in i en tunnel och kommit fram till liksom en andra sida. Jag alltså frågade min mamma för bara några dagar sedan, hur var det exakt? Då träffade hon sin mamma där.
Jaha.
Och sin sin man också, som hade gått bort, alltså min mammas pappa då. Och det mötet. Och sen fick hon höra en röst som sa till henne väldigt tydligt att du ska tillbaka. Alltså, din tid är inte kommen. Liksom. Så. Och det jag minns också med henne, det var, alltså, jag hade ett litet ett svårt förhållande till min mormor då. Hon var lite speciell. Men det jag minns, hon dog ett halvår efter den här upplevelsen. Det var att hon fick ett väldigt lugn över sig. Så jag har en bild av att hon, ja, väldigt så här lugnt.
Ja, hon förändrades som person efter den här... okej.
Alla gånger. Hon släppte en rädsla för döden och sådär. Hon har varit rädd för döden i hela sitt liv. Liksom.
Oj.
Det här är ju så, det är så otroligt.
Ja, det är otroligt.
Och det är ju det som egentligen din forskning nu har kommit att handla om egentligen. Alltså, vad händer egentligen lite när vi är på väg att dö? Är det inte det, så man kan liksom frasera det?
Ja. Ja, precis. Va? Jag är nyfiken av mig. Va? Jag liksom vänder och vrider på stenar och undrar. Och så här. Och det här med livet och döden har varit liksom viktiga, eller stora frågor i hela mitt liv.
Så att samma här. Alltså, vem tänker inte på det?
Ja, det är ju verkligen så. Det är stora frågor.
Precis. Så att den här studien, den är publicerad nu i en amerikansk tidskrift. Jag vill gärna lägga en länk till. Men...
det gör vi.
Så att det är många års arbete, och, men den började faktiskt som ett SD-arbete det här.
Och vad betyder det för oss som inte...
Ja, specialisttjänstgöra. För att bli specialist så är det 5 års så att säga, utbildning, då kan man säga, SD-tjänst. Och jag blev färdig med, jag blev enkelspecialist 2018. Så att mellan 2012 till 2018 så var jag ST-läkare. Och då ingick det att göra någon form av vetenskapligt arbete. Någon projektplan eller någonting sånt här. Så att, och jag ville göra någonting som berörde mig. Va? Och någonting som engagerade. Och jag gick och klurade på det där. Vad ska jag göra? Så? Visst, jag hade ju tänkt några registerstudier. Det var någon tablett. Ja, du vet så. Men då sa min... nästan fru, min Katarina. Ja. Men du, ska inte du, kan inte du göra något med den här dödenupplevelse? Du är intresserad av det där. Och det var liksom så här, ja, men du är ju läkare, varför skulle du inte kunna göra det? Ja, så jag är ju läkare, varför inte? Så att det var hon som upprinnelsen till det här, det var henne. Alltså. Och 3 dagar senare, det är ju, jag vet inte, men då träffar jag en kvinna som har upplevt en sån här, eller säg så här, hon hade då drabbats av ett hjärtstopp bara några dagar innan på helgen. En svårt lungsjuk kvinna. Och jag trodde hon skulle inte klara av det här. Hon hade en lunginflammation och fått liksom ett hjärtstopp på grund av syrebrist. Då. Återupplivad på akuten i Halmstad. Och då hade hon hade en sån här ventilator på sig då för att liksom stödja andningen. Då. Men på onsdagen, då, ett par dagar senare, hade hon tagit av sig den där. Och berätta spontant om att hon hade upplevt en sån här ljusstund. Men att hon färdats i ett cirkulerande ljus, liksom olika nyanser av ljus och färger. Och jag blev så otroligt fascinerad med det. Och jag pratade med henne på eftermiddagen där. Och hon hade det där lugnet över sig.
Nej, hon hade det. Men vad häftigt, det här var bara 3 dagar efter att du hade bestämt inriktning på...
Ja, precis. Det var liksom...
Det är helt otroligt. Det är också som att...
Jag tog upp det med henne och det ville göra. Hon sa, men det är klart ska jag göra det. Liksom.
Ja. Jag är en sån som tror på att universum ibland hjälper till på traven. Det känns ju så onekligt som att du gjorde det där.
Ja, man är ju benägen att tro det. Det blev väldigt, väldigt påtagligt. Alltså, så sätt, va? Och sen gick jag och pratade med min chef. Och jag sa det till honom. Det var ett par veckor senare att jag ville göra något med det här. Och då så sa jag det. Tänkte, om han säger nej, liksom, tycker jag det här är trams. Liksom, och vad gör du? Tänk på din karriär och sådär. Va? Så, då gör jag det inte. Tvärtom, han sa, nej men du Hans, det här är lite utkanten.
Ja.
Men vi stöter på det här och vi viftar bort det. Men jag stödjer det. Vill du göra det här så stödjer jag det.
Ja, det var så pass väldigt modigt att välja den inriktningen också. Men också skönt att få det stödet, för annars kanske det aldrig hade hänt.
Nej, det var avgörande. Så, det var helt klart. Alltså.
Men kan inte du ta oss igenom liksom hur du har gått tillväga när du har gjort den här studien? Innan vi liksom börjar prata om vad du har hittat.
Ja, precis. Jag var ju lite nyfiken på hur vanligt är det här och så. Så att, men jag gick tillväga precis. Det finns en forskare som heter, eller han är kardiolog som från Nederländerna, och Pim van Lommel heter han. Han gjorde en liknande, en stor studie på 10 sjukhus i Nederländerna. Och den studien publicerades i Lancet 2001. Så det är den största studien i världen. Och då frågar man hjärtstoppspatienter om de hade upplevt någonting. Jag tänkte att det här skulle jag... Alltså jag ville göra ett liknande upplägg. Det var då att... Eller det gjorde jag då, under 1 års tid. Alltså när den, efter att den var godkänd, hela projektplan av då etiska prövningsnämnden, så satte jag upp lappar och instruerade personal på alla avdelningar att vårdar ni en patient som har drabbats av hjärtstopp med bevarat intellekt i balans på akuten på avdelning, prata med mig va? Ja, och då, och det blev faktiskt 30 patienter då som under 1 års tid. Alltså. Det är ganska många.
Ja, det är ganska många.
Ja, så att när de skulle gå hem de här då, eller var på väg att gå hem, då tog jag kontakt med dem. Och sen så frågade jag liksom, efter ett tag, det var intressanta möten allihopa, men efter ett tag, det finns människor som minns saker eller upplever saker i samband med hjärtstopp eller så. Hur var det för dig? Och då visade sig att 5 stycken hade den här rörande upplevelsen. Bara 4 gick vidare, och det här är ju en intervjubaserad studie. Då, så att jag tror att 4 av de här 5, 10 veckor efter den här första kontakten. Då. Så, och sen har det då blivit en analys av det här och som är sammansatt i den forskningsrapporten, en artikel som du publicerade i den här amerikanska tidskriften. Så var det.
Ja, och vad hittade du då i när du gjorde din forskning? Vad möttes du av för berättelser?
Jag kan säga så här, det är ju fascinerande möten det här. Allihopa är väldigt, väldigt fascinerande. Det i alla fall för mig, va? Min fru säger det så här, Katarina Årvedal, att det är som att du har gått igenom en tjock vägg, va? Och kommer fram på andra sidan. Va? Men det tar tag i en. Vad tillvaron är för någonting och vad allting består av. Så, det, så var det för mig i alla fall, att det verkligen ifrågasattes. Alltså, det vet jag flera som mattan rycks bort under fötterna. Om man går in i det här på riktigt, alltså, så var det för mig. Alltså.
Och vad tror du var, alltså, vad var det som gjorde att du kände så, tror du?
Ja, det var, jag ska säga så här, den första i den här, utav de här 5, han var själv med och återupplivade.
Ah.
Ja, precis va. Och det här var en tidig lördag morgon på medicinakuten i Halmstad. Och det var en frisk man, 74 år gammal, va, som kom in med pågående hjärtinfarkt. Och han mådde inte alls bra, blek och kallsvettig. Och han sa det, man styr mot alls bra. När jag ser det så. Han hade tydliga EKG-förändringar och pågående hjärtinfarkt. Sen så på akutrummet där så fick han ett hjärtstillestånd. Det var inte så lång tid, ungefär 1 minut 40 sekunder. Va? Och han hade då en elektrisk storm i hjärtat, då, så en trickelflimmer heter det. Och vi fick tillbaka det till riktig rytm, då, eller bärande hjärtrytm på första såna elstöten, då, defibrillering. Inga reflexer, ingenting. Så att säga. Så att, på en gång. Och när han När han tittade upp, han rörde sig så här på britsen, och sen så det första som händer då, det är att vi möts i blick, han och jag.
Mm.
Och han säger så här: oj, jag somnade visst. Va? Och då säger jag, ja, det kan man säga att du gjorde, va? Men nu så ska du, han skulle till Lund, och då hade vi inte så att säga angiografi eller att man, alltså ballongvidgning på i Halmstad, så han fick gå dit.
Okej. Okay.
En lång historia kort här. Det, när jag träffade honom då, när han kom tillbaka till Halmstad och skulle skriva sen, då berättade han att han hade, ja, att han hade levt sitt liv en gång till, va, under det här hjärtstoppet.
På 1 minut och 40 sekunder?
1 minut och 40 sekunder, ja. Vi hade ett långt samtal om den här, så att säga, lördagmorgonen och som hände där och så, va. Och så när jag frågade honom så här: du, det är inte bara därför jag är här. Det är inte bara därför, så att säga, vad som hände på lördag morgonen. Det är också, ja, den här studien och att folk, ja, att det finns någon som minns saker. Jag kommer ihåg att han tittade på mig. Va?
Mm.
Och så sa han så här: du, ja, det är inte, du är den första jag berättade för, sa han.
Okej.
Och så sa han så här: han berättade först om ett mörker, liksom, ett skönt mörker. Men så såg han sin mamma och sin pappa där i det här. Och han var bara 2-3 år gammal. Va? Han satt på en trehjuling och på väg ut för en liten slänt så här. Och han sa att det var så otroligt mycket kärlek i det här. Mm. I min mamma och pappa. Va? Och det var så här detaljer och så. Va? Ljust och varmt och enormt kärleksfullt. Och så sa han så här: så är det som att om du tar världens snabbaste dator, så är den långsam. Va? Så bara, sa han så här. Så levde han. Alltså han levde sitt liv en gång till. Va?
Otroligt.
Och den sista dagen i hans liv, det var precis innan han öppnade ögonen och ser mig.
Alltså.
Jag kommer aldrig glömma hans ögon. Och jag på något sätt förstår ju under omständigheterna att han har upplevt det här under sitt liv.
Mm.
Och för mig var det, förstår ni, det är liksom, hur är det möjligt, va?
Hur är det möjligt? Och det är...
Jag kan ju säga så här: visst, det här kan, jag vet att jag hade ett val, va? Det här kanske är, eller jag kan ju säga så här, valet är att, skulle kunna vara att, ja, vad roligt att hjärnan gör så här när jag ska dö, va?
Mm.
Eller när jag släcker ner på det här sättet. Eller att det är en dröm.
Just det.
Eller också inte, va?
Mm.
Eller också är det någonting annat som kliver in.
Mm.
För jag menar, jag gick ju den andra vägen, mycket jobbigare väg. Va? Så vad är det som händer?
Mm.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet, och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej, Abbo hemma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Eller så här.
Oavsett vilken ritual du har, så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
Vad tror du är, liksom, vad är medvetandet?
Ja, nej, men precis, vad är medvetandet? Vi vet ju att medvetandet existerar.
Mm.
Vi sitter här nu, vi tre, och sitter och pratar. Men att gå in i den här frågan, kan jag säga, att studera nära döden-upplevelser, i alla fall för mig, jag tror det är för fler, att det liksom trätta ner i: vad är medvetandet för någonting?
Mm.
Är det hjärnbaserat eller är det inte hjärnbaserat?
Mm.
Den frågan. Än görs liksom, så har det trättat ner i det här. Och det här kanske låter konstigt, alltså, men för mig personligen så har jag ju landat i att det är mycket mer logiskt att medvetet inte är hjärnbaserat.
Mm. Wow.
Så, förstår du vad jag menar, va? För mig är det
absolut. Jag tror, alltså, för mig, jag måste få säga det då, Hans, för att det här är också en anledning till att jag, alltså, det drabbade mig väldigt hårt när jag läste om din forskning. Det var faktiskt en av våra lyssnare som skickade artikeln till mig. De sa så här: det här, och jag minns tyvärr inte vad du heter nu, jag ber om ursäkt för det, du som hade skickat det här, men det var så fint, och hon har lyssnat på vår, liksom, podden då med mig och min syster, och så skrev hon så här: det här är en man som det vore så fint om ni tog in till podden. Och så läste du för första, såg jag att jag kände ju igen ditt namn, vilket vi kan ta upp sen. Men jag tror också att så här, min syster fick ju ett hjärtstopp. Det var ju det som hände och var liksom borta i nästan en kvart. Och jag tror att jag har, hon kom aldrig tillbaka till fullt medvetande, men jag tror att så här, det har varit en sån, ja men det kan fortfarande vara det. Det är det som jag tycker är det jobbigaste, att veta så här, men var hon rädd? Hur kände hon? Vad möttes hon av? Alltså, var det bara ångest? Alltså hur, att den, att även om hon var ensam i allt, så var ändå vi vid henne fysiskt när vi var i rummet, men där var hon helt själv. Och det är en sån sak som jag, ja men det tycker jag är en sån himla jobbig tanke. Så att och om vi då bara kommer tillbaka till så här, med medvetandet, för mig har det känts så otroligt tydligt att det är helt frikopplat efter att jag själv var med om allt det här. Alltså när jag fick se en kropp som bara var en kropp, när någonting har lämnat. Alltså det, jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag har alltid varit, jag har varit ateist i hela mitt liv och känt att det, liksom, det är på det här sättet och det finns ingen vetenskap för det, eller antingen är det sig eller så är det så. Men alltså att själv ha fått uppleva det, så kan jag känna att så här, nej men vi förstår inte det här än. Det är utom vår förståelse. Det är någonting annat som händer här. Ja, en lång utläggning, men det är liksom därför din forskning också drabbade mig.
Jo, precis. Nej, men jag känner igen mig i din resa liksom, och det, nej, men jag är nog, jag har ju landat i det att för mig är det mer logiskt att medvetandet inte är fysiskt. Och det är också lite snarare när det gick upp för mig att jag har nog gått med någon uppfattning att medvetandet är ändå hjärnbaserat och att det finns ändå belägg för det. Men när jag, det tog tid för mig att förstå att alltså, det finns inte ett enda bevis att det är på det sättet. Utan det är faktiskt ett antagande. Va? Jag läste en forskare, en neurovetenskapsman, han sa så här, det vi vet egentligen om medvetandet är att det tenderar, det verkar hänga ihop mer med huvudet än med fötterna. That's it.
Liksom. Ja, just det.
Och det är ju så jag brukar säga det, va, att jag sitter ju lugnt i båten. Va? Även om jag är läkare här och kommer från medicinen och har såna här åsikter, så sitter jag lugnt i båten. Va? För det är ingen annan som vet. Liksom.
Nej.
Alltså, om vi säger så här, med i den här studien så blir det väl tydligt. Och det är väl en av slutsatserna, att de här gör ju en livsåskådningsförändring. Va? Och den är troligtvis momentan. Va? Och det här med livsåskådning är ju ingenting som man ändrar på i en handvändning. Va? Och det, tre av de här fyra då, de går ju från det jag kallar för, ja, det är för materialistisk livsåskådning. Det vill säga, kortfattat, alltså en materialistisk livsåskådning skulle jag säga så här, att det, ja, då utgår man från att det inte finns någonting för det här livet och det finns ingenting efter det här livet. Och allting är en slump. Va? Det är en slump att vi existerar och vi gör så gott vi kan av meningen med det här livet. Va?
Som då inte har någon mening riktigt.
Nej, som inte egentligen, eller hur? Va? Utan vi gör så gott vi kan. Det är ju det. Och allt, alltså existensen är bara det vi kan se och höra och känna med våra fem sinnen. Va? Och något annat kan inte existera. Liksom. Det är ju en materialistisk livsåskådning. Va? Eller hur?
Jag håller med. På den beskrivningen.
Någonstans, va? Och i det så kan ju inte medvetandet vara icke-fysiskt. Nej. Va? Det blir ju väldigt barockt.
Nej, för det försvinner liksom när vi dör. Och det finns inte innan
så,
vi föds.
Precis. Och förklaringen är att medvetandet är någon illusion. Eller, så att säga, det är någon, det som blir över när hjärnan arbetar. Va? Det är någon slags illusion. Det finns inte. Det är, för mig är det väldigt, väldigt paradoxal liksom, förklaringsmodell. Och de här då, de ändrar ju sin och förstår ju liksom att de, jag säger så, jag tolkar det som att de är i, eller deras, om jag ska tolka deras tolkning, att de är, upplever någonting annat som är icke-fysiskt i sin natur, va? De är lika verkligt, om inte mer verkligt än den här verkligheten.
Kan inte du ta ett konkret exempel från någon av dem, alltså när de beskriver dem, vad det är det de upplever?
Ja, alltså dels den här första, han upplever ju sitt liv en gång till, eller han lever ju väldigt, och det går så här så, va? Han förlägger den upplevelsen till det han tolkar, han beskriver det andra sidan. Alltså jag var på andra sidan när jag hade den här upplevelsen. Så det är då. En annan vet jag i den här studien då, han fick ett hjärtstopp i ambulans också på väg ner till Lund. Och han upplever också en sån här ljustunnel som han färdades i.
Mm.
Och han beskriver den som oändlig, men ändå att den hade ett slut. Men han fick aldrig komma fram till slutet. Det var så mycket liv där. Han kunde inte han uppfattade inte att det var döden, för det var så mycket liv där.
Mm.
Och han hörde röster, men inte röster som gjorde honom liksom orolig, utan snarare bidrog till det lugnet som han... Som han och det var en välkomna, han kände, det var en familjär känsla av det. Han var i tunneln, men han, tvärtom, när han kom upp, kom till ambulansen igen, så blev han förvånad, undrar var han var någonstans.
Mm. Mm.
Så sen en annan av de här, han upplevde att han står som på en tröskel så här. Och han ser det här ljuset som är då, och han sa, det finns inga väggar, men det här ljuset beskriver han som väldigt, väldigt starkt, men inte bländande. Han använder uttryck som 10 000 watt och sånt här. Va?
Mm. Mm.
Och han säger också så här att det är fritt från ondska där. Mm. Det här.
Oj,
han,
vad fint.
Förstår ni det här? Och han, till och med så säger han så här, den här platsen ska vi vara rädda om och kanske inte berätta om, utan det här i det här fallet inte till vem som helst. Förstår ni, va? Så att det är ju, men för han beskriver också så att det här, att han har varit i ett annat rum. Va?
Mm.
Som, eller för honom så finns det liksom två rum, eller ett rum till som medvetandet kan uppleva. Då. Så att det...
Ja, det är helt otroligt.
Ja, verkligen. Och när vi pratar medvetande, alltså jag tänker hela tiden att när vi säger medvetandet, då tänker jag nästan själ. Alltså finns det någon liksom skillnad mellan medvetande och själ? Alltså jag förstår att du är läkare, så man måste kanske använda medvetandet. Mm. Men för mig låter det som att vi pratar om en själ. Att det är själen som går vidare. Eller att,
Ja, jag skulle säga att det är synonymer. Det där. Jag är läkare, jag är forskare. Jag är nyfiken, va? Och ser ut på det här sättet, va? Så jag är helt öppen för det. Det gör mig ingenting, jag blir inte rädd, va? Av att nu skapelsen är på det här sättet. Vilket jag har ju hört fler såna här berättelser, och jag tycker att det finns mycket som tyder på att det faktiskt hänger, att det är på det här viset.
Mm. Jag tänkte på den studien som var publicerad 2001, det som var den här lite större studien. Har din studie på något vis bekräftat slutsatserna från den studien?
Ja, den var, ja just det, den var 350-340 någonting sånt här hjärtstoppspatienter, och 62 stycken nära dödenupplevelser i den studien. Det var 18%, då, det vill säga 1 av 5. Då. Det är ganska ändå.
Det är det.
I samband med hjärtstopp. Det finns ju andra svåra tillstånd. Och det här var då 5 av 30. Så det är ju då 17%. Så det är ganska...
Ganska lika.
Det var en studie. Det han följde de här. Alltså dels så var det här om det är syrebrist eller inte. Och där kunde han se då att det spelar liksom ingen roll läkemedel, syrebrist och allt det här. Korrelation. Så det kunde man säga, att man kunde avfärda de här klassiska liksom förklaringarna till det här i den studien. Då.
Ja, att det var liksom läkemedel som inte gjorde mediciner, att du fick syner.
Ja, inte någon dröm.
Det fanns liksom ingen korrelation med att de mot läkemedel och andra och så vidare. Utan det är något annat det här. Så att, den så följde då de här. De hade då både människor som hade då hjärtstopp men inte nära dödenupplevelse, och människor med hjärtstopp och nära dödenupplevelse, följde de dem under 8 år.
Ja, okej.
Ja, precis. Och då kunde man se att båda grupperna, de förändrar sig. Va? Så att ett hjärtstopp i sig gör kanske att man då börjar prioritera andra saker i livet. Och så här, va?
Man lever kanske lite mer, man tar dag för dag istället för... Ja, precis. Det händer.
Precis, ja. Ja, lite så här, att man ändå, men den här med där döden upplevs, de fick ju en ökad tro på ett liv efter det här. Det var en tydlig skillnad, va?
Mm.
Det man också kunde se, det var att den här uppfattningen, den här nya livsåskådningen, att den tog nog flera år att konsolidera. Att liksom, för jag säger så här, det här är ju ingenting som någon väljer, va?
Nej.
Det är inte frivilligt där, utan de upplever det här och har en upplevelse. Och så, vad ska vi göra av upplevelsen, va? Och så, va? Och det här, det är, ja.
Jag tänker också på det, Hans, du säger att så här, en av de första personerna där hade ju liksom inte ens berättat det här för någon annan. Alltså det här är ju heller, du sa ju det själv när du gick in till din chef och liksom var nervös för att han skulle säga det här är trams. Alltså det finns ju, och det är ju väl ofta så som det ibland har blivit avfärdat, att så här, men det där är ju, så där är det inte, eller det finns ingenting som tyder på att det skulle vara så. Alltså att också våga, att våga tro på sin upplevelse, det tänker jag bara den grejen, att så här, okay, jag har varit med om det här hände mig, men att också sen våga berätta det för någon och få bli bemött på ett sätt som är värdigt, alltså det är så många steg, tänker jag.
Det är en utav liksom i den här studien, att vi i sjukvården, vi måste kunna möta de här människorna, va? Att, och jag utgår ifrån, alltså, man behöver inte överföra sina egna, så att säga, förutfattande på vad det här är för någonting. Va? Det. Att istället säga, okej, jag fattar inte det här, jag förstår inte det här. Va? Men det finns andra som har forskat på det här. Det finns böcker, det finns hemsidor, det finns. Just att man liksom kan skriva dem vidare. Va? Du är inte ensam. Liksom. Det här är
framförallt människor, det kanske.
Men alltså, jag känner ju bara att... Alltså, jag blir inte ens vart jag ska börja här nu. Men jag känner ju bara att, så här, alltså, att du har gjort den här forskningen och att vi har det här samtalet och att du nu är ute och pratar om allt det här. Jag tror inte ens, alltså nivån av betydelse som det har för oss som har förlorat nära anhöriga eller så, folk som lever med en dödlig sjukdom. Alltså det påverkar ju allt. Mm. Tänk om vi hade kunnat ha de här samtalen mer frekvent, att det här inte hade varit något som vi såg ner på eller förminskade. So what om alla inte upplever det här? So what om det inte går att bevisa? Men tänk om några fler kan få hoppas. Tänk om några fler kan få tro eller känna att lugn i att så här, fast det kan också vara så här. Jag menar, alltså för mig är det bara helt... Det är helt omkullkastande.
Ja, det är en fantastisk tanke som bara tar en med storm och värme. Och den skänker på något vis ett... Jag känner mig så trygg på något vis. Att så här, det kan vara så här. Mm. Och det här kanske är... Det här kanske är en del av sanningen. Eller det här kanske är vad som händer. Och man tänker tillbaka på personer man har förlorat i livet och känner att det kanske var det här de möttes av.
Mm.
Alltså den tanken värmer så i hjärtat så mycket.
Jo, nej, men jag som sagt, jag har ju landat i det. Va? Och för mig så håller ju inte, alltså om vi tar den här materialistiska förklaringsmodellen, jag får ju inte in nära döden-upplevelsen hur jag än gör.
Nej, den går inte in.
Nej, men går inte,
för du nämnde ju det att de hade gått från den åskådningen till en annan, och vad har de då gått till?
Jag insåg ju, va? För jag har ju då, alltså, vad är för, jag får inte in nära döden-upplevelsen i den materialistiska förklaringsmodellen. Nej, det går inte. Va? Det funkar inte. Va? Så jag har ju liksom behövt skapa en ny, så att säga, förklaringsmodell för min egen del. Va?
Okay.
Här har jag läst om Pim van Lommel, han har gått en liknande resa. Eller han, jag vet, han har gjort det.
Mm.
Och han har då, och många med honom, har fördjupat sig i det med kvantfysik. Va? Och det har jag också gjort. Va? Det, så att,
gud vad spännande.
Men nu tror jag liksom att jag har fått grepp på det här. Liksom. Och jag vet att jag vaknade upp för ett antal år sedan, du vet, så här 5 på morgonen, va? Och så bara plötsligt så såg jag det. Va? Jag såg en bild liksom, och så insåg jag, visste att jag var tvungen att liksom upp och rita ner den här bilden, den här illustrationen, va? Snabbt på mattan, för annars försvinner den. Jag var snabb och gjorde det. Jag brukar ha den när jag liksom föreläser, så tar jag upp den där illustrationen.
Och vad roligt!
Jag menar, va? Och jag kallar det för kvantfysikhypotesen. Då.
Men
här är ju då, kvantfysik är ju, det har ju funnits i 100 år, va? Och man uppfattar det som abstrakt och sådär, vad är det där för något och så. Men här pratar man ju om att tillvaron består av en icke-fysisk aspekt. Va? Det är både en fysisk aspekt och en icke-fysisk aspekt. Va? Och det är också kvantfysiken. Och det här är ju, man får ju tolka resultaten. Va? Jag vet att det finns kvantfysiker som tolkar det på ena sättet eller på andra sättet. Va? Och så. Men personligen så ser jag också att man på ett väldigt vackert sätt inkluderar medvetandet i den här modellen, va? I kvantfysik.
Okay.
Att medvetandet verkar vara en egen entitet eller hur som helst påverka resultatet. Va?
Och vad menar man med resultatet?
Ja, alltså så här är det, att man tittar på de här små partiklarna, så uppträder de olika beroende på om man iakttar dem eller inte. Va? Om man mäter dess position. Va? Så om man låter en liten partikel vara, så uppträder den som en icke-fysisk, så att säga, partikel, va? Eller att den i sin icke-fysiska form, och man kallar det för vågbeteende. Jag har en massa illustrationer för det här, men jag kallar det för vågbeteende. Men medan mäter man, försöker man ta reda på var partikeln befinner sig, ja, då plötsligt så uppträder den som en partikel, det vill säga i sin fysiska form.
Det är så häftigt. Det är som att det finns en hemlighet som inte är liksom, typ menad att avslöja.
Nej, kvantfysikerna, de pratar om liksom de här partiklarna, att de går in och ut ur tillvaron. Va?
Mm.
Och det kan jag säga, det har jag aldrig hört i skolan. Utan jag har sett dem
här ja, precis. De ser ut så här.
Precis, va? Ja. Så och där är det då att medvetandet, eller om vi iakttar dem eller inte, så antingen uppträder de i sin fria form som icke-fysiska eller som när vi iakttar fysiska.
Otroligt.
Och där så kommer medvetandet in. Okay. Alltså det finns tre aspekter i det här. En icke-fysisk aspekt, en fysisk och medvetandet. Det förklarar inte vad medvetandet är för någonting, men det liksom tar in medvetandet i ekvationen.
Ja, och det förklarar ju att medvetandet skulle kunna vara fast i en kropp. Men också helt fritt någon helt annanstans.
Ja, precis.
Ah.
Ja.
Oh, wow.
Precis. Det finns då kvantfysiker, flera stycken av matematiker som liksom säger att it's the other way around. Att medvetandet är en förutsättning för att materia ska finnas. Alltså att när medvetandet studerar det icke-fysiska så blir det fysiskt. Alltså det är liksom den här... Och det är en annan förklaringsmodell om hur det här hänger ihop. Va? Och för mig har det blivit mer... En logisk, mer logisk modell där så att säga nära döden-upplevelse får existera.
Mm.
Och Palomen, han är inne på det här att när medvetandet alltså, avkläder sig eller kliver ur sin fysiska form och går in i sin icke-fysiska aspekten. Jag vet inte, det är ju ett försök ändå förklara det här. Jag är mer hemma där alltså, i den förklaringsmodellen.
Om en sous-vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Känner du dig liksom färdig med det här? Eller känner du att du bara har skrapat på ytan och kommer att liksom ta ett form av ett nästa steg på något sätt? Alltså i någon, jag vet inte om man gör en utökad forskning eller något sånt. Eller känner du att så här, det här är din sanning nu och...
Nu har du fått svar.
Nu har du fått svar.
Ja, bra fråga. Men det är klart. Alltså, jag tror det är viktigt att vi går ut och berättar om det här. Så känner jag att och faktiskt legitimera den här upplevelsen.
Mm.
Det gör det. Att jag menar, den här studien finns nu, forskningen finns här. Det, jag gör det här och att det på det viset legitimerar att vi människor får prata om det här i sjukvården eller så. Det
väldigt är väldigt viktigt. Ja, det lägger grunden för en vidare tillåtelse och acceptans.
För samtalet kanske.
Tycker jag. Ja.
Men får jag fråga dig bara då, för att jag tänker också så här, om man vet det här nu, dels om man själv har varit med om det, men vi som också nu har fått ta del av din forskning och vi liksom kan höra dig berätta om deras berättelser.
Mm.
Har du liksom, för du sa ju själv att det verkligen liksom, det har rubbat mig, det har påverkat mig. Har du liksom, ser du att så här, folk borde leva sina liv annorlunda givet att vi vet det här? Eller liksom, du sa också det att så här, många av dem har gjort förändringar i livet. Liksom.
Mm. Ja, nej men jag tänker liksom, jag tror vi skulle vilja, jag vet inte om man ska använda ordet paradigm, alltså, men det blir, jag ser också det, jag tänk en värld där vi ser på varandra med den här vetskapen. Hur kommer vi förhålla oss till varandra? Jag är ju övertygad om att vissa saker blir omöjliga att göra mot varandra. Titta på varandra som medvetanden som är av någon annanstans ifrån, va?
Så fint.
Alltså att vi alla är, precis, så här, att vi alla är del av samma sak. Alltså vi alla är sprungna för samma sak. Vi bara tar olika former, olika skeenden.
Hur skulle vi förhålla oss mot varandra liksom, om vi har den vetskapen? Liksom? Jag tänker att vi skulle få en... Jag menar, det är möten som... Det är ringklockor som ringer och det är mat som är liksom på bordet och så vidare. Jag menar, livet har, jag menar, det här livet är ju så. Va? Men hur skulle vi förhålla oss till varandra? Ja, det ser jag som på ett helt annat sätt. Alltså.
Ja.
Faktiskt. Alltså. Än att vi går runt och tror att allt är en slump. Liksom, och Jag
tror också det. Jag tror kanske inte att vi skulle liksom behöva konkurrera på samma sätt eller behöva liksom slåss för att uppnå saker på samma sätt, utan att vi hade kanske också kunnat vara mer i upplevelsen, alltså att vara mer i den fysiska upplevelsen av att vara vid liv, att fokuset hade 100%. Varit på att säga okej, men hur är den här upplevelsen, hur kan jag få så mycket som möjligt ut av just den här 100%. Upplevelsen när mitt medvetande är här, istället för att säga okej, men hur kan jag tjäna så mycket pengar som möjligt, eller hur kan jag få en finare bil, eller alltså, att liksom fokuset blir egentligen bara på liksom upplevelsen av livet.
Ja, jag håller med dig helt och hållet. Exakt. Ja, 100%.
Finns det någonting, Hans, som du känner att så här om människor själv inte går in och läser hela studien, eller vissa gör ju det, jag är ju sånt som tycker sånt är spännande, men om man, så här, man bara får liksom nys av det här, vad tycker du att liksom det viktigaste att man får med sig?
Jag har ju träffat fler som har tagit kontakt, både under själva studien, under studiens gång. Jag har arbetskamrater, kollegor som har faktiskt berättat om såna här saker. Väldigt spännande att göra det här. Och andra människor som jag har träffat efter det här, senast bara för 2 dagar sedan, så träffade jag en patient här på sjukhuset som beskrev en sån här upplevelse. Men jag tar också med mig att flera av de här har nog inte känt sig mötta ordentligt. Va? Eller, alltså att upplevelsen blir på något sätt ogiltigt förklarad.
Tråkigt.
Ja, precis. Va? Och än en gång, va? Den här är ingenting som är... Den sker, det är ingenting som är frivilligt eller att man frågar om. När de är med om ett hjärtstopp och sen så är det något annat, och så är de med om en upplevelse som gör att de fattar att existensen består av någonting mer.
Ja, det är så oerhört stort.
Fattar du, va? Att de gör den här livsåskådningsförändringen, vi kan påvisa att den är förmodligen momentan. Va? Och sen, alltså det starkaste de har varit med om, va? Och sen... Och det är klart att Pim van Lommen, han beskriver att det tar många år att konsolidera, va? Att liksom landa i att liksom en ny verklighet, va? Att livet på det här sättet, va? Det såg inte ut så som jag hade uppfattning först. Men att då behöva liksom skydda berättelsen, va? För oss i sjukvården, va? Det känner jag, det gör ont i hjärtat. Alltså,
det gör det verkligen.
Fattar ni det? Så ska vi inte göra. Liksom. Att dessutom sviker de, eller inte bara att de har upplevelsen, utan dessutom sveket i att det här, och att de behöver liksom skydda upplevelsen eller hålla den inom sig själva, va? För att inte bli tolkade som knäppa eller psykiatrin eller sådär.
Jag tycker alltså man hör en sån stor ödmjukhet i dig när du resonerar, och jag tror ju att jag tycker det är så fint. Jag tror att så här, det är ju någonstans alltså jag är bara 36. Ja, du är typ samma som mig. Jag känner ändå att så här, för varje år äldre jag blir så känner jag mig mer och mer ödmjuk för allt som jag inte vet och inte kan. Och min upplevelse ibland av vården har ju varit att så här, det är så här. Alltså, du vet, fråga så att inte det är så här. Och jag kan väl om något känna att så här, ja, det är så inom den modellen som vi har frågat efter ett svar på. Och där har vi fått ett svar baserat på det vi har frågat efter. Men den här ödmjukheten tror jag är så otroligt viktig. Alltså oavsett vilket yrke man har, men att så här, ja, men som Björn Attico, jag kan ha fel. Alltså det är väl liksom den största insikten någonstans, att så här, men vi kan inte kanske förstå allting, och någon annan kan ha en upplevelse som för dem är mer sant än någonting annat, och det måste få vara okej.
Det måste få vara, och, ja, precis, va? Och det var en som sa bara att den här, att dörren får vara lite öppen liksom.
Ja, verkligen.
Möjligheten, va?
Och blir inte livet så mycket härligare?
Alltså verkligen mycket härligare.
Om dörrarna är lite mer öppna.
Nej, och jag menar, då, och är du det, så har du möjlighet, för det är fantastiska möten det här alltså. Det här är guldklimpar, de här människorna. Det är så härligt. Varje upplevelse, varje berättelse är helt unik alltså. Men att få ta del av det här, det är en gåva.
Ja, det är verkligen en gåva.
Det är en gåva.
Ja, och alltså, vi måste ju med det sagt också bara säga tack till dig för att du ger det vidare. För att jag, alltså, vi har ju båda varit liksom så, för det första väldigt tacksamma för att du ens ville ställa upp på det här. För vi har båda gråtit bara när vi liksom läst artiklarna som har skrivits.
Ja, jag har blivit så rörd när jag har läst vad de du har intervjuat har sett och upplevt. Speciellt han Anders då, som liksom såg sina föräldrar, han satt på en trehjul. Jag blir nästan gråtfärdig, jag bara tänker på det.
Ja, det är så fint. Och det är så viktigt. Och jag liksom, ja, men jag känner väldigt stor tacksamhet för att du är så modig, Hans. Och för att liksom, du har vågat följa ditt hjärta och verkligen gå för någonting som du är intresserad av. Och oavsett vad andra tycker eller tänker. För det här är så viktigt.
Ja,
så
att, och tacka din nästan fru också. Ja. För det var väl lite hon som planterade fröt. Eller liksom, som, ja.
Ja, nej, men det krävs nog lite, eller det krävs nog mycket mod för att våga liksom gå på mark där ingen annan har gått innan. Och jag vet ju faktiskt att du är en sån man också, för jag träffade dig för flera år sedan i samband med pandemin, där du också var en av dem, läkarna som ville diskutera och debattera kring saker som inte bara var narrativet. Och jag kommer ihåg att jag inspirerades väldigt mycket av dig då också, liksom, med den pondusen och kunskap som du har i ryggen att våga ifrågasätta. Och jag tror att det är så, så otroligt, otroligt viktigt.
Verkligen. Jag instämmer.
Ja, jag vet det.
Du får tacka och ta emot. Du är en modig man, och vi är väldigt glada för det. Och det tror jag att många som lyssnar på det här avsnittet också kommer känna.
För absolut. Att
det här, det värmer i alla fall mig något oerhört.
Ja, tack.
Tack snälla för det här samtalet.
Ja, men tack själv. Tack så hemskt mycket. Jättebra. Ja.
Tack snälla.
Ha det bra.
Tack. Hej.
Tack, hej.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.